En podcast från Aftonbladet.
AIK flyger, Malmö famlar och sommaren kan förändra allt. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi tar tempen på damallsvenskan inför sommaruppehållet där AIK fortsätter överraska. Hammarby och Häcken ser ut att göra upp om guldet och Malmö FF har fortfarande inte hittat rätt. Dessutom så väntar ett transferfönster som kan skaka om hela serien. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Äntligen tillbaka i poddstudion. Lite senare inspelning än vanligt, fast för mig känns det som att den är tidigare än vanligt. Det är jättekonstigt det här.
Du, din vardag är så upp och ner så att hälften hade räckt. Kanske också min, om jag ska vara riktigt ärlig. Vi följer ju båda herrarnas VM lite på olika sätt. Jag verkligen som supporter från soffan och du är ju mitt i smeten och arbetar med den. Så vi säger skål, för vi dricker båda kaffe.
Yes, min första kaffe för idag.
Absolut inte min första, rolig. Men definitivt väldigt god var den.
Citatet som finns från ett klassiskt hockeyklipp. Den första är så jävla god, den stämmer in på den här kaffen också kan jag säga. Mm.
Den första, och den här var jävligt god, måste jag säga. Min första idag var inte tillräckligt tillfredsställande. Jag sa det till Bojan i morse, jag bara, du vet så här ibland, i vissa gånger så bara känns det inte som kaffen satt rätt. Och han bara, idag var en sån dag. Jag bara, ja, den var verkligen det. Men den här, nu. Den satt.
Jag säger, det beror på sällskapet, yes.
Jag ska, tack. Jag ska förmedla det vidare till min kära man.
Gör det, så får vi se hur det landar. Om jag blir bjuden på fler kalas framöver. Eller? Har du landat i att du har en ettåring hemma?
Alltså faktiskt, typ lite.
Ja.
Det, jag tror också för att hon har blivit mer en person på något sätt. Så det känns verkligen som att så här, det är inte en liten bebis längre, även om hon är min bebis. Men hon är ju
det
liten...
kommer hon vara tills hon är 47.
Ja, säkert vidare än så. Alltså nej, men det är faktiskt så roligt. Och dels vara mamma, men också bara se hennes här utveckling. Och hon bara hittar på massa bus. Så att ja, det känns bra. Men vet du något som jag inte har landat efter? Jag tänker att jag tänker väldigt mycket på landslaget.
Jaha.
Troligtvis för att det är herrarnas VM.
Säkert.
Och då tänker jag också på damernas... vi ska inte fastna där. Jag insåg när jag är på väg hit. Jag bara, fan vad jag ältar senaste matcherna. Mm. Och jag ältar liksom dynamiken och alla inblandade. Och spelarnas prestationer. Och Tony Gustafssons uttalanden. Allting. Jag bara sitter och maler i huvudet. Och jag är så spänd på vad det här liksom, uppehållet kommer bära med sig.
Ja, och jag är ju på riktigt rädd för den lottning som sker här om 2 dagar. Det är då vi kommer få veta playoff-motståndet. Kanske kan det lugna en lite och också då att man kan landa in i och känna att vi kan gå in i en lugn och trygg och skön sommar. Men det som jag reagerade lite på i... Nu är det också där. Nära igår, idag, ingen aning.
Tisdag just nu.
Ja. Men någon gång när jag var vaken senast, alltså typ i natt... Då så satt jag och tittade lite, för då hade herrlandslaget landat tillbaka i Dallas efter 5-1-segern mot Tunisien och kört en sån här lättsam träning dagen efter. De som man alltid har fått vara med på tidigare, där då avbytare tränar. Eller de som hoppar, eller avbytare eller de som inte hoppar in alls. De som var i startelvan kör ju återhämtningsträning. Så där, de har vi inte fått vara med på damlandslaget det senaste. Men sen satt jag och tittade på bilderna lite och så bara... Men där är ju Niklas Engnell. Han som är assisterande i damlandslaget. Men han är ju också head of performance för alla. Så nu har han ju åkt ner till Dallas. Och det här med den stora utvärderingen de skulle ha. Mm. När ska de ha den? Det blev lite så mindfuck i mitt huvud när jag satt där mitt i natten. Och såg bara, ja just det, det är klart. Ja, han har åkt dit nu, ja okej. Och sen ska väl, antar jag, Tony åka ner på lottning nu. Den som sker här i veckan. Torsdag, 18 juni. Och ja, det kan ju bli riktigt jobbigt motstånd. Och frågan är hur man kommer ställa sig till det när man ser vilket motstånd det är.
Ja, jag tänkte också på lite, som sagt, vi ska inte fastna där för länge, men jag tänkte just med tanke på att herrarna har dragit igång, och man vet ju att Kim Källström var ju väldigt noga med att säga att ja, men vi har ju 2 matcher för damlandslaget här innan vi drar iväg, och då man kan inte riktigt gå in i VM-bubblan förrän dess. Men de facto är ju att nu har ju de matcherna spelats och han har gått in i VM-bubblan. Då tänker ju nästa led då att, som sagt, utvärderingen och det här vara eller icke vara för Tony. och hans team, liksom, kommer det sättas lite på paus eller vem ansvarar för den frågan? De kanske landar i att nej, men de har full förtroende och så vidare, men just att det känns lite som att ett herr-VM här just nu definitivt kommer lite olägre när det kommer från damernas perspektiv. Sen i och för sig, mycket händer ju bakom kulisserna som inte vi vet om, men det, jag tror inte det är en jättelångsam tanke att det är väldigt mycket fokus på herrarna just nu.
Nej, och framförallt inte när man kan få rida på en framgångsvåg där lite efter den otroliga premiären som herrarna gjorde efter att ha varit liksom uträknade i år. Så kliver de in och gör en sån insats. Det är klart att alla också sveps. Så man kan ju hoppas att det kanske lite smittar av sig. Då, ja, men dels då på ledare som finns med runt det landslaget också, som också finns runt damlandslaget, men också bara runt förbundet generellt. Min kollega Albin Ekström pratade med Kim Källström efter matcherna här nu då. Jag tror att han precis hade kommit fram till USA då, och Kim Källström säger att de har fullt förtroende för Tony Gustafsson. Så det verkar inte vara någonting på gång där, men man vill ju gärna veta vad den här utvärderingen landar i. Vad kommer de fram till att det är som inte riktigt har stämt, och hur ska man göra för att ta sig igenom? För man ser ju också vilken skillnad det kan bli på att hitta tillbaka till någon form av grund, hitta tillbaka till någon form av trygghet, att gå på ett rakare spel, ett enklare spel till en början. Sen kan man bygga vidare från det, men man måste ju sätta en grund först som folk hinner känna sig trygga med innan man börjar experimentera för mycket.
Ja, men Potter sa ju det faktiskt under någon sändning här, att man måste sätta försvaret för att sen kunna gå på anfall. Och det låter ju klokt. Det låter ju någonstans väldigt rimligt. Och nu har jag ju varit ganska positiv till de offensiva förändringarna, men det ska ju inte samtidigt vara på bekostnad av försvaret. Och det har vi ju pratat till ända om. Jag satt också och tittade på SVT-studio när Magda Lena Eriksson då har suttit med som gästexpert, och tycker hon har gjort det så jäkla bra, och det är väldigt kul att höra henne från liksom det här perspektivet när man sitter där, och dels kommer hon ju med så himla mycket personlig inblick i resan av ett landslag, men också de taktiska delarna där man märker att hon verkligen har kommit in i scoutrollen och tittar mycket spelare. Och jag älskar ju när liksom gamla spelare får nya roller i efterkarriären eller underkarriären i hennes del då. Så att, men det jag skulle säga med det egentligen var bara att då satt jag också och reflekterade över att satan alltså, och jag har sagt det tidigare tror jag också, men vad bortskämda vi var med mittbackspar som bara kändes så sömnlösa att vi inte ens behövde diskutera det, utan det var bara liksom en check på den, vi har dem där. Och verkligen, det här är inte för att säga att de vi har befintligt nu inte är kapabla av det, utan snarare att det är ju inte där Sverige är just nu, utan det är en bit kvar innan de kommer hitta den kemin. Men vi har levt lite på det där Magda-eran, och helt plötsligt vips så var hon borta, och fler där till. Och visst har det har ju kostat.
Ja, och just det där att det är ett landslag som har varit väldigt bortskämd med de naturliga ledarna, de här som också har behövt stå upp för så mycket runt om fotbollen, att hela tiden ta strider. Och det vill man ju inte att det ska behövas, men det kan också vara bra att kunna höja sin röst, utnyttja sin plattform som man har när man tycker och tänker något. Man ska inte behöva tycka och tänka saker om allt, man ska inte behöva lösa världskriser hit och dit, men att faktiskt bana väg och gå i bräschen för damfotbollen, att trycka på om sina egna villkor och så vidare. Att våga säga ifrån kring saker, det har vi ju varit bortskämda med. Att det har funnits så många i damfotbollen som har gjort, vilket har gjort att det har varit naturligt att det har funnits i landslaget, vilket har gjort att det har funnits så många ledare som har varit väldigt verbala, som har varit beredda på att ta det där år ut, år in. Och det kan vi liksom gå tillbaka typ hur långt som helst. Nu är det ju inte riktigt lika många sådana stora frågor som är på bordet som landar ner till spelarna, tack och lov. Vi har kommit väldigt mycket längre, men det innebär ju också att liksom de har inte behövt brösta upp sig på det sättet, ta den stora platsen, och då saknas ju någon typ av röst som vi har varit vana vid att ha. Jag menar, Magdalena Eriksson var ju definitivt en av dem som alltid hade svar på tal, som bryr sig väldigt mycket om spelarfrågor överlag, sitter ju med i någon grupp inom FIFA med, där spelare kan få säga sitt och tycka till. Alltså, hon har alltid varit där. Vi hade en Caroline Seger innan det. Vi har haft en Nilla Fischer under de åren jag har bevakat. Hedvig Lindahl har aldrig varit rädd för att höja rösten. Alltså, det har funnits så många naturliga ledare. Och det har man ju liksom saknat. Det senaste. Nathalie Björn är ju närmast i skolan att vara den som tar den platsen. Men nu har hon ju också varit borta. Vi har ju givetvis haft Kosovare Aslani som fortfarande finns kvar med en korsbandsskadad just nu. Så att, jag tycker att det finns en del som saknas på gott och ont. Man vill ju att vi ska landa in i en bättre miljö för damlandslaget. Att man inte ska behöva ta lika mycket strider. Att man inte ska behöva säga ifrån hela tiden eller tycka till om saker som inte har med fotbollen att göra. För det har det ju också varit genom åren att fotbollsspelare på damsidan har nästan alltid haft svar på tal på allt. Det ska de absolut inte behöva.
Nej, så är det ju såklart. De har ju fått agera på väldigt många olika fronter och inte bara fokusera på sin idrott. Men det är klart att allting också genomsyrar ju kanske någonstans också det man ser på planen. Så det hör ju ihop, och jag tror ju inte att hardship är så dåligt. Alltså nu kommer vi till en större fråga här, men jag tycker väl ofta vi skyddar varandra och våra barn mycket för att liksom, det får inte göra ont och det ska inte vara jobbigt och du ska inte bli bortvald och du ska framförallt inte räkna resultat i unga åldrar och så vidare. Nej, okej, man kan ha sina åsikter om det, men det är inte farligt att misslyckas. Det är inte farligt att någonting är problematiskt eller jobbigt. Ja, problematiskt kan ju vara i sig farligt, men det beror på kontextet. Men min poäng är väl egentligen bara så här att det är där man bygger sin karaktär, det är där man bygger vad man står för och vem man är. Och om allting bara är smooth sailing hela tiden så blir man ju ganska blaha blaha. Och det är ju inte heller det man vill skapa. Nu tror jag i och för sig inte att någon som spelar på den nivån bara haft en spikrak karriär. Det har ju alltid funnits tvivel, har säkert alltid funnits någon motgång, kanske då privat eller i karriären. Det vet vi ingenting om. Vissa gånger vet vi, ibland inte, men oaktat det, jag tror inte man ska vara så rädd för att det skaver ibland, och det har jag sagt tidigare, men i det här sammanhanget definitivt, för att det bygger så jävla mycket ryggrad och man vet sitt eget värde oavsett vad det är för situation liksom.
Ja, det ska bli spännande att se vad vi har för höst framför oss, men det ligger ju där och gnager i bakhuvudet på en, den senaste samlingen. Den kommer göra det fram till lottningen och kanske också därefter. Jag ska följa den med spänning på torsdag, tror jag i alla fall. Jag hoppas att jag är vaken. Jag hoppas att det passar med en tid där jag inte är någon annanstans i hjärna, i huvud eller ja. Lätt förvirrat. Det är ju dessutom damallsvenska matcher på torsdag. Kan vi diskutera en sak som har varit en jättefråga till mig som övergång till damallsvenskan? Det handlar om det här med avsparkstider. Om vi ska locka publik till damallsvenskan, så kan, alltså i min värld kan det inte vara så spretiga avsparkstider som det är. Framförallt då på torsdag, en match som jag ska kommentera. IF Brommapojkarna Vittsjö, avspark 15.00 en torsdag. Visst, det är dagen innan midsommarafton, men hallå? Vem ska gå och titta på en match 15.00 en torsdag?
Nej, alltså spontant ska jag ju säga så här, jag uppskattar ju att det är spridda matcher i alla fall. Mm. För att man åtminstone kan hinna se fler om man nu inte är på plats på någon. Däremot så håller jag med dig att det känns som att man har räknat blankt med att folk är lediga kanske.
Ja.
Jag vet inte hur folk brukar göra på midsommar, jag lever inte i den världen.
Alltså så just att midsommarafton brukar ju folk vara lediga, men dagen innan, då är det ju som stressigast typ. Då ska väl alla panikhandla in det sista, det är så, till firandet och... Jada, jada.
Ja, nej, I hear you. Den blir intressant. Det viktigaste är väl bara att du faktiskt är vaken till den matchen, så att du infinner dig och ska vara där på rätt tid. Det är steget liksom.
Ja, en stor mental note att 13.00 ska jag vara på Grimsta torsdag. Det är bara det där att man också tappar bort när man är uppe mitt i natten. Vilken dag är det idag? Jag fick en fråga så här tidigare i veckan. Ja, men hur jobbar du imorgon? Och man bara... Med imorgon, menar du då när jag kliver på vid midnatt och jobbar fram till klockan 5? Eller sen när jag ska börja jobba vid klockan 20.00 och jobba dess? Det är liksom, ja, fucked up. Mitt schema går inte hänga med, så det släpper vi. Men det jag hade velat är ju alltså, men att man likt på herrsidan införskaffar sig fasta avsparkstider. Och att det finns då lite spritt. Kanske inte hur spritt som helst. Man kanske får vara med på att man behöver sappa lite. Men nu är det också, det är så många bra matcher som krockar. Som man inte kan se allihopa. Jag menar, nu har vi, när vi sitter och poddar så är det tisdag. Imorgon onsdag så är det Djurgården Malmö FF och Hammarby AIK. Mm. Då dessutom två matcher i Stockholm. Så för dem som faktiskt är, nu vet jag ju att de flesta är bara supportrar för sitt lag som går på det här. Men är man lite fotbollsintresserad och finns i Stockholm, då kanske man hade velat se båda de här två matcherna.
Nej, för det är den krockan tänkte jag ganska mycket på. Jag jobbar Djurgården Malmö FF, vilket är en superintressant match. Mycket också tack vare att Djurgården inte riktigt lever upp till förväntningar. Man tycker egentligen det borde ha sett bättre ut. Det har det ju inte gjort. Malmö FF kan väl egentligen gå under samma kategori, men det har bara varit så att de har fått med sig poängen och ligger ändå uppe i toppen, så att säga. Men den andra matchen, det är ju Hammarby AIK, vilket jag också ser fram emot väldigt mycket. Den kommer jag slå på när jag kommer hem, för att AIK har ju liksom blivit någon slags kraft att räkna med och går och vinner mot Djurgården då med 3-0. Kan man göra det mot ett Hammarby? Alltså helt plötsligt så har ju helt plötsligt en hierarki svängt i damallsvenskan, något som jag absolut inte trodde att jag skulle säga om just AIK, att det var de som skulle vända den skutan. Så att vi ska komma in lite på silly, men jag menar Hammarby framöver kanske inte kommer vara så självklara. Och AIK, om de börjar nosa, alltså vilken jäkla match det där kommer bli. AIK som kommer gå in mot Hammarby, även om det är på bortaplan, och kommer inte ursäkta sig. Alltså den där matchen, jag tror det kommer vara kanske en av årets mest roliga matcher att titta på. För nu har vi sett Hammarby-Häcken så ofantligt många gånger. Kanske är vi lite mätta på den. Eller ska jag säga vi? Jag är lite mätt på den.
Men det är ju också lite så att det känns som att spelarna är lite mätta
visst
på den.
Var det inte, för nu hoppar vi vilt här, men om vi ska gå till den matchen liksom, det kändes inte lite som så här, ni kan den här nu?
Jo, men lite så, det var ju samma, jag pratade väl om det i podden förra veckan tror jag, att Monica Yusuba verkligen var så bara, igen, när jag påminner henne om vad som väntade efter landslagsuppehållet, ja. Och man får lite den känslan, visst är rivaliteten finns där och
absolut,
det är ju roligt att se. Alltså som Anna Anvegårds blick upp mot läktaren när hon återigen får höra en massa burop för att de tycker att det tar tid när Anna Anvegård får kramp. Och man bara ser blicken upp och sen det lilla leendet efter. Så här bara, ja. Skrik vad ni vill, bua vad ni vill. Och hon sa ju själv efter att ja, testa först och främst själv och gå med kramp så får ni se hur det går. Och för det andra, hon verkligen uppskattar att den rivaliteten finns, att man har kunnat bygga upp det här och att den stämningen finns runt de här matcherna, och det tycker man ju är härligt. Sen så är det ju många, framförallt i Hammarby-lägret, som är väldigt irriterade på att Fanny Birkesdottir sitter ner och de här avbrotten kommer. Och är det någonting som jag också är oerhört trött på, alltså nu blir det så här.
Är det hydration breaks?
När man är inne i sin VM-bubbla också. Så är det ju så här, det blir ju lite av det som det blir när en målvakt sätter sig ner. Att i VM så har vi åkt till USA och infört en amerikansk version av fotboll som spelas i 4 quarters. För att varje match måste ha ett hydration break. Det som är det absolut märkligaste är det här, jag förstår ju 100% när man behöver det på grund av värmen. Men det var ju i någon arena som jag vet att jag kommer inte ihåg om det kan ha varit i Dallas möjligtvis. Jag minns att det var Lasse Granqvist och Jens Fjällström i alla fall som var där för TV4 för att kommentera den matchen. Och så, det måste ha varit Nederländerna i Japan förresten, för min kollega Makoto Asahara var också där. Och Makoto stod och skrev om hur varmt det var att stå i den kön som var utanför, att det var en fruktansvärd hetta. Sen kommer de in på arenan med aircondition. Och där behöver du ha hydration breaks. Man bara, men vad i helvete.
Problemet med det, om jag ska vara riktigt krass, så här, det är ju fler som har ordat om just det här med regelförändringar för att speed up, dra upp tempot i matcherna. Men det här blir ju en så himla uttalad taktisk stund som tränarna faktiskt kan planera för. De vet om att de faktiskt skulle kunna göra en matchplan som baseras på 22 minuter eller vad det är in, och att de vet någonstans att okej, men vänta, och grabbarna ute på planen vet det också. Mm. Så att de någonstans kan bara lida i 22 minuter om de ligger under eller då vad det nu kan vara. Så det blir för mycket micromanagement. Mm. Det blir inte upp till bara spelarna, och jag menar, nej, ja, vi behöver inte orda för länge om just det här med hydration breaks, men det är definitivt någonting som är problematiskt med hela situationen, och det är faktum att man kan absolut hävda att det är i alla fall lika för alla, och det är väl fair point, men det är ju ett sätt att dra ner på tempot som jag absolut inte står bakom, och det tycker jag är faktiskt direkt tröttsamt att titta på matcherna bara av den anledningen i stunder då, för att man känner så här, ah, och där kom den, och då ska jag sitta och vänta här i 5 minuter för att det ska dra igång igen. Så jag kan också förstå frustrationen av Hammarby supportrar och andra inblandade spelare och så vidare när BK Häckens målvakt tenderar att sätta sig ner, och vi såg ju en väldigt markant skillnad i Svenska cupen-finalen när hon gjorde detsamma den gången, och det blir ju lite, vad ska man säga, om det händer för många gånger så blir det helt plötsligt ett väldigt planerat moment.
Ja, och vi har ju sett IK Uppsala fått en del kritik för det också. Jag vet ju när jag var där och kommenterade deras match mot Vittsjön, då, ja, men Vittsjön spelare går in och ställer sig där vid diskussioner vid bänken för att störa, alltså för att vara där och lyssna. Mm. Så att du ska inte kunna dra hur mycket som helst i alla fall där, för du får ju stå där. Det har vi ju inte sett något av på VM, vilket såklart hade varit märkt. Däremot uppskattar man ju delarna som gör att du måste kliva av planen en minut om du har fått behandling.
Medicinskt, ja.
Det finns såklart undantag. Har det varit en smäll till exempel där motståndare får ett gult kort, ja, då får du ju vara kvar. Men oj vad mycket snabbare spelet går i den delen. Oj vad mycket mindre ont folk har. Folk sitter, känner ner lite och så andas och sen upp igen. Och så kör vi. Mycket bättre. Så det är ett plus. Hydration breaks, fruktansvärt. Och därför, jag förstår ju också verkligen irritationen när målvakter sätter sig ner. För det är ju ett otyg i fotbollen. Jag tycker ju att det måste bort, för att det är inte heller en del av fotbollen.
Men du vet, där får jag verkligen en sån känsla av att så här, nu vet de om att det där irriterar, så nu gör man det för att spä på irritationen och få liksom Hammarby i gungning. Sen var det ju en ganska jämn match tycker jag. Alltså, jag har sett lite kommentarer efterhand om de, liksom, hur överlägsna var Häcken egentligen, och jag känner väl ändå att Hammarby har sina chanser men inte sätter dem den här gången. Och Häcken har absolut också en hel del chanser. Men jag vill verkligen förtydliga också, för att säga, jag är inte trött på matchen i sig, men i och med att den har kommit ganska frekvent på senare tid, hade den varit utspridd över hela året på ett annat sätt så hade det nog inte känt likadant. För att, men problemet är att nu är det lite så att de tar ut varandra för mycket, så att det blir inte så spännande som man kanske hade önskat. Däremot uppskattar jag tempot i matcherna. Det är oftast väldigt mycket kamp, och det är ju liksom den rivaliteten som vi har pratat om. Men spelmässigt så blir det ju lite att det går i stå, och man bara känner att så här, ah, kom loss då. Och det är svårt att skapa det om du hela tiden möter samma motstånd. Till slut så vet du vet ju dragen, så att säga.
Ja, och det som jag tycker var den stora skillnaden här emellan, det är ju att när ett läge kommer, då sätter Felicia Skröder ett mål. Mm. Alltså, det är Anna Anvegård som, det är ju först och främst Emily Bragstad som tar sig lite för mycket vatten över huvudet, som är lite för modig och tänker att hon ska kliva upp och få med sig bollen. Glömmer kanske lite i det läget vilket lag hon möter. Anna Anvegård vinner den. Och det bolltappet blir ju dyrt, för då kan hon spela fram till Skröder. Det ser först ut som att passningen är lite för slö, att den hamnar lite bakom. Och det gör ju att Skröder får stanna upp lite och sen kan dra in den i bortre. Så att det är ju den lilla spetsen, och där har ju Hammarby sitt problem också, att man inte har den där spetsen som man kan lita på det sättet som Häcken kan med Skröder just nu. Att man inte har den individuella kvaliteten. Vi vet att de har varit ute och letat efter en nia, att hitta någon, och Svea Renberg har ju haft svårt att komma in i den rollen, att verkligen få det att lossna. Jag vet att det var några som var lite irriterade på, det var ju ett jätteläge för Hammarby i början av den andra halvleken, där det då slutar med att det är Svea Renberg som har ett avslut, och såg någon som var så här, men hur kan hon inte göra mål på den? Där var det ju dock extremt uppoffrande försvarsspel av Häcken. Troligt att det var Tabby Tindall och Nessun Inakyn som liksom bildade någon form av mur på mållinjen. Så att den bollen var ju på mål. Den hade absolut kunnat sitta. Det var en del som trodde att den gick utanför och sådär. Att hon missade målet därifrån. Det gör hon inte. Men det är klart, alltså precis som vi ser med Skröder i landslaget, när det inte riktigt släpper med målgörandet, då blir det ju ett problem. Och Svea Renberg har inte riktigt kommit in i det i Hammarby. De har inte den spetsen där framme som de behöver just nu. Därför ska det bli extremt spännande att se derbyt mot AIK. För jag menar, jag såg bara delar av AIK-Djurgården derbyt som var. Också på grund av att det krockade inte avsparksmässigt med Hammarby-Häcken, men den ena var vid ett och den andra var vid tre, så hade man velat vara på plats på bägge så var det omöjligt. Jag fastnade dessutom i över en timme i bilkö på grund av att det var ett kungabröllop i Stockholm. Som,
var det var?
Det var det, så att det var en massa trafik. De hade stängt av gator. Det tog tid att ta sig till Kanalplan, så att säga.
Ja, men för att ta vidare lite grann med då Hammarby spets eller inte spets. Alltså det, det man har berömt dem mycket för är ju för att det faktiskt är ett kollektiv som har sett väldigt bra ut. Men om jag liksom föregår våra ämnen lite och plockar in lite sill i detta. Nu har det ju blivit presenterat att Joramo inte förlänger utan att hon kommer att gå vidare. Vilket jag menar har ju varit på tapeten ett tag och de flesta har väl haft det på känn. Men jag tycker hon har också varit nyckeln till att saker har sett väldigt bra ut. Jag är så spänd på att se hur man ersätter den typen av spets. För det är inte bara spets i att göra mål, det är också spets i beslutsfattande centralt. Och där har hon ju burit laget, upplever jag. Och jag vill också lägga till att ja, vi kan lyfta Skröder, men från där Bragsta förlorar boll. Det är en ganska lång defensiv återhämtningsperiod som skulle kunna ske från Hammarby sida. De har spelare på rätt sida. Alice Karlsson är nära nog. Skröder gör det riktigt jäkla bra. Men hon får gott om tid på sig. Och du beskriver ju väldigt bra med att passningen till Skröder. Den går alltså i snigelfart. Fastnar i gräset och är bakom henne. Hon måste hämta upp den. Det innebär ju att Hammarby har spelare på rätt sida. Det innebär att de skulle kunna ha liksom hämmat hela den situationen. Gör det inte den här gången. Och så här, man kan stå för defensiva misstag. Det är ju inte, det är ju liksom, det hör till spelet. Men någonstans i allt detta så det är alltid så himla lätt att peka fingret mot att ja, men en Svea Renberg eller vem det nu är som är Hasund och så vidare. Ja, men det finns ju en defensiv också som måste möta på andra hållet. Så att det är ett Hammarby som jag är väldigt nyfiken på att se hur de ska axla andra delen av säsongen. Och då i synnerhet AIK härnäst. För Joramo ska ju inte spela den matchen som jag förstod det. Det här var väl sista, eller var det tvärtom? Det här blir sista matchen.
Det här blir det sista matchen, tror jag.
Ja, då kan ju AIK ha lite svårare. Inte för att hon kommer avgöra kanske hela matchen, eller så gör hon det. Men då blir det intressant framöver då, får jag säga istället. För jag fann mig när jag läste att det har helt rätt. Att det AIK blir ju sista matchen här på onsdag. Så att ja, nej, väldigt, väldigt spännande ur den synvinkeln. Och likväl så tittar man mot Häcken och funderar på när Skröders liksom... När ska Skröders nästa hemadress bli presenterad? Det är väl ingen som tror att hon är kvar efter sommaren. Eller ja, det kanske det finns, men jag tror inte det i alla fall. Och det är många som pratar Yusuba. Jag tror vi större chans att Häcken får behålla henne. Och det känns väl som att Häcken håller ett ganska hårt grepp om den här ligan framöver, oavsett om Skröder är kvar eller inte.
Ja, det kommer ske saker i sommar i alla fall. Det kan vi vara säkra på. Om man ser till... alltså det är ju också kul. AIK har ju liksom en superderbyvecka här med först Djurgården och nu Hammarby. Och vi såg i fjol ett Djurgården som blev derbydrottningarna i stan. Det kommer de inte bli det här, den här säsongen. Kan AIK rent av ta över den platsen? Det kommer ju... visas på onsdag, imorgon. Som sagt, mina dagar. Jag ber om ursäkt. Men den matchen kommer ju att visa lite av var man står. För det är också då ett derby på bortaplan för ett AIK som har sett väldigt intressant ut. Men där kan vi också då räkna in att det kommer en sommar. Kommer de eventuellt bli av med någon av sina spelare som har stuckit ut? Hur ska de göra sen för att liksom fylla hålet för en sån som Olivia Garcia till exempel? Alltså, det kommer ju uppstå nya problem för AIK som de inte är vana vid på det sättet. Mm. För de har inte varit i den situationen tidigare.
Nej, då kan vi väl också ta upp det, den nyheten som kom i veckan här. Det är ju att legendaren Linda Sembrant har valt att tacka för sig och gör en väldigt fin lång video där hon pratar mycket om liksom sin karriär, men avslutar ju också med att att berätta att hon är gravid och det är anledningen till att hon har spelat sin sista match. Så stort grattis till karriären och stort grattis till tillökningen till Sembrant. Men om man då tittar på AIK, vad viktig hon har varit för, jag kan bara gissa, träningsmiljön, ledarskapet som vi pratar och härjar fritt om med varenda lag och klubb som vi berör, någonstans så blir det ju ett hål att fylla. Så det som har kanske lite ankrat AIK, och dessutom då spetsen som du säger i Garcia och alltså, jag har ju berömt mycket av de här unga spelarna, men de har ju också fått tillåtelse att vara just unga spelare som formas tack vare de här kuggarna som bara har funnits där. Så att det finns ju frågetecken såklart för AIKs höst. Jenny Nordin kliver ju in tillbaka och det finns ju kvalitet och framförallt erfarenhet i backlinjen trots allt. Där har de ju täckning, så det är inte det, men Sembrant är ändå Sembrant. Det blir att följa i höst. Alltså det känner man när man pratar här, att så här, ja okej, tabellen är där den är nu, men med ett stort frågetecken därefter. Vad kommer komma sen?
Ja, för just nu är det ju då AIK som skuggar Häcken och Hammarby där uppe i toppen. De är 6 poäng bakom Häcken och Hammarby. Och där, utifrån det, så tycker jag ju också att det var kul att Häcken vann den här matchen mot Hammarby. För det innebär att vi kommer kliva in i en höst som kan bli precis hur spännande som helst. Nu är det alltså 2 lag där uppe på 24 poäng. De har 30 plusmål i målskillnad. Bägge två. Häcken däremot har gjort fler mål än vad Hammarby har gjort. Däremot med då också släppt in fler. Men av den anledningen leder Häcken just nu tabellen. Och man minns ju tillbaka på hur det var när Hammarby vann SM-guldet. När Häcken liksom febrilt jagade mål in i det sista. För oss som följer den här serien vid sidan och inte liksom brinner för något av lagen, så är det en alldeles underbar slutomgång. Jag förstår att den är fruktansvärd när man är emotionellt investerad i något av lagen. Att det är en plåga. Men jag ser ju gärna något liknande framåt hösten, och därför tycker jag att för seriens skull så var det bra att Häcken vann, att Hammarby inte fick göra det där lilla yrket. Även om jag kanske tror att de hade kunnat behöva det för att det ska bli så spännande framåt hösten, beroende på vad som händer i sommar. Men det var ju inte AIK som skulle vara det där tredje laget där uppe. Det skulle handla om 3 lag i år. Det tredje laget skulle vara Malmö FF, nästa mästarna. De klev själva in och pratade om SM-guld igen, och att efter att ha slutat 3 i fjol nu så skulle man växla upp. Sen vet vi att det är en förening som haft det tufft med motgångarna på här sidan. Man har fått dra ner, det har varit ett ekonomiskt bakslag och så vidare. Och det är klart att det också smittar av sig lite mot damverksamheten. Men Malmö FF ligger alltså 4, de är 9 poäng bakom Häcken och Hammarby nu.
Ja, men om man ska bara ta det ekonomiska, så kanske det inte bör räknas in som en faktor om man tittar på den truppen som Malmö FF har. Alltså,
jag tänker mer att det blir på miljön runt omkring,
ja,
och
självklart
viben för truppen. Nej, men den var ju satt innan och
verkligen
så.
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag bara tänker liksom, vilka ursäkter ska man ge Malmö FF här? För att jag tycker inte det finns så många, om jag ska vara ärlig. Utan det är snarare en reflektion på att det är något som inte stämmer. Och då pratar jag inte bara om laget, utan totalt sett så. Och det är väl lite det du sa också ju, att någonstans så är det här laget alldeles för välskapat för att inte få ut mer utav det. Ja, de ligger på 4:e plats. Är jag för hård kan vissa tycka, men då har man kanske inte tittat på Malmö FFs matcher om man inte förstår var jag kommer ifrån. För att när jag ser hur faktiskt, vad ska man säga, lack of imagination spelarna har, så blir jag lite fundersam. Är det för mycket instruktioner eller är det för få instruktioner? Alltså det är väldigt svårt att ta på vad är Malmös identitet. Jag tycker inte de sprudlar med energi. Jag tycker inte det finns en återövning som är aggressiv. Det är inte som de med AIK som man säger så här, det här är deras spets, bam, bam, bam. Malmö är lite så här, ja ni har bra spelare, men sen då? Alltså vem är det som ska ta tag i laget? De har ändå försökt laborera med startuppställningen. De har haft en Karlsson på ytterbacksposition. Ibland är det Nevin. Ibland har det varit Kosola. Och, alltså de har ju att välja av raka. De har haft Mia Persson som tia. De har Daquilla har fått spela där. Daquilla har varit forward. Kanutta har kommit ut. Alltså, ute på vänsterkanten har ju Russell börjat komma in istället för Ivanovic. Alltså, den konkurrensen har ju blivit påtaglig. Så att, någonstans vill jag ändå hävda att försöken har ju gjorts att skaka om och ge injektion, men jag tycker inte att vi ser något faktiskt resultat av det. Det vi ser är att det finns spets. För att om vi tittar på bara senaste matchen mot Eskilstuna, det är en väldigt dålig match måste jag säga. Alltså underhållningsmässigt ska jag väl säga, för det går alltid att bryta ner någonting positivt och så vidare. Men när jag tittar på den och vi har Eskilstuna som tar ledningen, och då funderar man på att okej, vad sysslar Malmö med? Men då är det Ivanovic som kliver in och gör ett väldigt fint mål. Och det var ju samma mot AIK. Milivojevic kommer in till sin comeback och gör ett väldigt snyggt mål. Det är inte för att Malmö spelar någon briljant fotboll i flera långa perioder, utan det är ju snarare att de får den där rätta tajmingen och den där briljansen, den där spetsen kommer fram. Ja, det kan man ju leva på under en viss period, men när ska det där vända? Och nu vet jag ju att Malmö när de sitter och analyserar sitter ju med underliggande siffror och kollar säkert på trender i sitt spel och hur många passing strings och allt möjligt. Alltså, det finns ju säkert saker som de tycker går väldigt bra. Men jag är väldigt nyfiken på hur de själva utvärderar sin vårsäsong och hur deras höst kommer att se ut och vilka förändringar de kommer tvingas till eller vilja göra. För det jag ser i alla fall är långt ifrån vad mina förväntningar var. Och då hade jag väl ändå en dos av realism i att det kommer ta tid. Men så här lång tid trodde jag inte att det skulle ta. Och framförallt inte att de skulle se så tafatta ut så här långt in på säsongen.
Nej, för vi har nog kommit en bit nu. Det är 9 matcher spelade av säsongen så här länge. En sak du innebär här att ja, men Malmö såklart kommer sätta sig och titta på underliggande siffror och redan gör. Givetvis, det gör man ju dagligen i någonting. Jag tycker ju att siffror har tagit över lite för mycket av fotbollen these days. Jag tycker det är ett problem som man har sett på flera håll att allting ska vara så himla datadrivet. Som att men tittar ni inte på fotbollen längre? Var försvann det här som handlar om kemi? Hur spelarna funkar ihop? Just för att människorna som är där ute, spelarna, ska kunna ta, som du är inne på, till exempel sina egna beslut. Att man hittar, att man tänker att man löper. Inte att allting bara ska bli så formaliserat att okej, ja, men jag vet till exempel, min speed, det är det de tittar på. Jag springer fort som fan. Mm. Det är det jag gör. Och så springer jag och springer och springer. Fast det ger ingenting. Alltså att man tittar lite för mycket på siffror nu för tiden. Samma sak i rekryteringsfas. Där är ju herrfotbollen 1000 gånger värre än damfotbollen. Jag vet inte hur många misslyckade tränarrekryteringar vi har sett den här våren på här sidan i svensk fotboll. Där det är så här, ja, ni pratar om att ni har gjort den mest genomgående processen i klubbens historia. Ändå så har ni redan nu sparkat en tränare som fick jobbet i år. Okej. Malmö FF är ju en av de klubbarna. Hammarby är en av de klubbarna. Mm. Klubben jag följer mest nere i Växjö Öster, en av de klubbarna. Alltså, det blir för mycket att man stirrar på siffror, att man inte ser människorna och de som faktiskt, det är ju ett spel där ute. Man vill ha den här kreativiteten också. Jag förstår att man måste titta på en del siffror.
Nej, jag hör det när jag håller med dig. För att jag tror att det är ju där de allra bästa tränarna, de allra bästa sportcheferna, de allra bästa spelarna, det är där de kommer till liv. Och den där fingertoppkänslan av att kombinera ett lag och alltså så här, en stat som ofta pratas om är så hur många entries du har i boxen. Ja, men hur många gånger du tar det in i offensivt straffområde. Men det betyder ju ingenting om det inte leder till en farlig målchans eller om det inte leder till att ni vinner era matcher. Då betyder det bara att kanske att motståndarna har tillåtit det. Alltså så här, det finns ju många eventualiteter i en statistik. Och nu klart så här, när man jobbar med det, de tittar ju på varenda sekvens. Och så här, ja. vi ska inte fördumma någonting. Men det är klart att jag också lite så här... jag tycker det är svårt att sätta fingret på när man inte heller är från insidan och kan peka på vad det kan vara. Och jag vill också lägga till att, så här, apropå hur många ursäkter ska vi ge Malmö FF, som sagt, man har truppen till att göra bättre från sig. Jag tycker inte att man hela tiden kan rida på att försäsongen var så sargad. För jag menar, det finns lag i den här ligan som har sämre förutsättningar på väldigt många fronter som gör det bättre. Och tror fan att de också har haft skador. Alltså, så att någonstans så säger jag, ja, det är en anledning. Men det kan inte vara hela anledningen. Så att någonting annat i den dagliga verksamheten ute på plan, träningsplan, det kilar inte helt hundra. Och framförallt så det jag ställer mig frågan till är varför spelarna ser frågande ut. Varför säger spelare som tänker för länge? Varför säger spelare som inte vet om de ska skjuta, passa eller slå ett inlägg? Eller ska jag spela en avlastande passning bakåt eller ska jag sätta den penetrerande framåt? Alltså, det går för långsamt. Det är nog så jag summerar Malmö framförallt. Det går så jäkla långsamt. Så att det ska bli sjukt intressant att se dem mot Djurgården. Med tanke på att Djurgården är där de är. Man skulle kunna säga att det borde vara enkla poäng. Men jag tror jag ser mer driv och lite blodad tand i Djurgårdens lag. Kanske för att de har mycket. De kokar väldigt många soppor nu. Det är mitt nya uttryck, by the way. Det kokas många soppor i Djurgården. Man ser platsbyten. Man ser spelare som får ta väldigt mycket ansvar. Ulenius.
Ska jag säga Ulenius?
Tack.
Ja.
Jag vill alltid säga Ulenius.
Jaha, men nej.
Ja.
Ulenius.
Ulenius. Hon är ju tillbaka. Hon har ju haft en jättejobbig skadeperiod och kommit tillbaka och är en av Djurgårdens bästa spelare. Nu är hon tillbaka i spel och man ser direkt liksom hon vill ner och hämta boll. Är det meningen? Ska hon vara högre upp? Alltså det finns många frågor kring Djurgården, men jag är nyfiken på dem för det händer mycket i spelet. Sen tycker inte jag de har fått ut vad de ska få ut av det spelet. Och det är ju en fråga som man så här, man vill alltid bara prata med tränarna och se liksom, ja men hur ser ni på det och vad är ni nöjda med, vad är ni inte nöjda med? Men i summan och kardemumman är ju att Djurgården har ju inte fått med sig den skörden som de önskar givetvis. Malmö går in som favoriter utifrån kanske trupp och då att man faktiskt har ett lag som ligger där de gör i tabellen. Men just nu så tycker jag att den är vidöppen. Det finns ingenting som är självklart för Malmö FF i den här fasen eller framförallt inte i den här matchen.
Det låter ju väldigt intressant för Djurgården är ju annars det laget som man kanske är närmast att sätta krisstämpeln på. Alltså de har bara 2 poäng ner till nedflyttning så här långt. De ligger 10. Det var många som på upptaktsträffen tippade Djurgården som 4 i den här serien. Det har ju inte alls gått som de har tänkt sig inledningsvis. Och en sak är ju såklart att Mimmi Wahlström inte finns där längre. Hon var en av deras absolut viktigaste spelare i fjol. Som ledare på planen också, som pådrivare, som den som alltid ger det lilla extra och lead by example. Men där jag tycker att man tappar lite, att de tappade Pauline Rubin.
Gud, ja.
Också.
Mm.
Hon har också försvunnit jämfört med fjolårssäsongen när man var så himla bra. Alltså då hade man den tryggheten framåt. Nu så är det ett Djurgården som sliter betydligt mycket mer och som inte får den där utdelningen som du är inne på. Som inte hittar till de där riktigt vassa lägena, som inte känns självklara in i boxen på något sätt. Som du säger, det finns intentioner där, men de måste ju få det att sitta ihop också. Det funkar ju inte att man kokar en 3-4 olika soppor på planen. De måste också go well together i slutändan för att det ska bli...
Smakarna måste gifta sig.
Exakt. Men det har vi också börjat med en matpodd här.
Ja, men det är inte helt långt ifrån mina intressen. Men vad jag skulle säga var att just med att Watanabe, den här falska nia-rollen. Alltså jag tycker man har plockat bort... Jag förstår ju tanken med det. Men man har ju plockat bort henne mycket från spelet. För här plötsligt ser vi henne droppandes i ingenmansland. Ibland är hon på ett centralt mittfält. Ibland är hon där uppe. Men det finns liksom ingen i boxen som fyller på när hon väl kliver ner. Man försöker med sina rotationer och jag ser mittfältare, ibland Eriksson som droppar in mellan mittbackar och då har det ytterbackar som blir inverterade. Alltså det är väldigt mycket City-inspirerat och jag tycker inte, alltså så här, jag tycker inte de sakerna är fel, men problemet är just att han har försökt implementera väldigt många sådana saker direkt apropå de många soppor. Och det kanske är en sak att man tar en inverterad ytterback och låter det få växa till sig och så får andra saker bara bero. Och sen att man då lägger till de övriga grejerna. Men det känns ju definitivt som att man har en utmaning med att man inte har tillräckligt mycket tyngd offensivt. Alltså då pratar jag i forwardsrollen. Watanabe är en fantastisk spelare, men jag ser ju inte riktigt henne i den rollen. Jag tycker hon kommer inte riktigt till sin rätt. Eller framförallt, jag tycker inte hon har bollen tillräckligt mycket. Det är där jag tycker skon verkligen klämmer. Och sen såklart, när man då tittar på alla de här bitarna, det är där jag menar att de mycket platsbyten och så vidare, tajmingen måste ju då sitta. Och gör den inte det, det kan se väldigt vackert ut tycker jag i uppbyggnadsfasen. Och det är nästan så att motståndare ska bara låta Djurgården göra det. För sen när avgörande passningen ska komma, då jäklar, då hugger motståndaren. Och sen är det vidöppet för att just att helt plötsligt är inte spelarna där de ska vara i försvar för att täcka sin backlinje. Så att det, som sagt, det dragspelet ser jag fram emot då under morgondag, eller morgonkväll på onsdag när de här lagen möts, Djurgården och Malmö.
Ja, det kommer bli en intressant match. Jag ser ju fram emot matchen jag ska kommentera på torsdag också mellan BP och Vittsjö. BP är ju faktiskt formstarka när de kliver in i den här. Tre raka segrar. Det var ju en stark vändning borta mot Piteå och senast låg under med 1-0, vinner den med 2-1 och tar med sig tre ganska tunga poäng hem från den matchen. Ligger ju faktiskt precis på nedre halvan, alltså där i mitten av tabellen som åtta just nu. Det är ju ett lag som många har tippat nere i botten. Kommer de lyckas hålla i där? Kan den här vinststreaken de har nu vara det som gör att de klarar sig från att bli indragna i en kvalstrid i slutändan? Vi får väl se. Annars så är det ju två lag till man reagerar på om man tittar nedanför Brommapojkarna, alltså på den nedre halvan. Vi har varit inne på Djurgården som ligger 10 just nu på 8 poäng. På 7 poäng hittar vi IFK Norrköping. På 6 poäng hittar vi Rosengård.
Nej, men det är svårt att förklara. Alltså. Och jag tycker ju Norrköping i synnerhet. Alltså så här, det där är ett jäkligt bra lag. Alltså, okej, de har lite problem med spetsoffensivt. Men rent centralt, alltså som jag pratade om tidigare. Det där är ett lag som jag ändå känner så här, du har Karlenäs. Alltså, även om det är Jones som spelar eller om det är Kristell. Så är det ju, det finns ju liksom variation där. Och de har en bra backlinje som definitivt ska göra totalt sett kanske bättre prestationer. Men det känns som att det är, så här, det är något som inte stämmer med Norrköping. Och frågan är ju då så här, kommer de också göra sin helomvändning till hösten som de gjorde lite likt då förra säsongen? Men ska det verkligen vara en sån omstart varje gång? Det kanske är så när man behöver sälja av spelare att det hela tiden blir en omstart varje säsong. Men att vi skulle hitta dem så långt ner i tabellen, det måste jag säga är en enormt stor överraskning. Rosengård, helt ärligt, ingen aning vad jag hade dem inför den här säsongen. Jag kände, ska man gå på att putta upp dem i tabellen bara för att liksom trogen tjänst och så vidare? Sen tänker man tillbaka och tittar på truppen. Man, nej, det är nog rimligt någonstans i mitten. Nu är de alltså näst sist. Det ska sägas dock att i matchen mot just Norrköping nu senast så skapar ju återigen Rosengård hel del chanser. Papagayo gör en jättebra match tycker jag. Det finns flera lägen. Alltså, Björklund tycker jag är en fantastisk spelare som vi inte pratar kanske tillräckligt mycket om just på grund av att det går som det gör för Rosengård. Men det är ju ett framtidsnamn som jag är ganska säker på att andra klubbar i damallsvenskan tittar på. En mittfältare, ung sådan som har kommit från, jag har sagt det tidigare, men hon kom ifrån en skadeperiod med en knäskada som sabbar lite hennes momentum men har tagit sig tillbaka. Och jag tycker hon individuellt alltid visar vad hon går för. Men att de inte kollektivt får ihop det, det är väl det som är anmärkningsvärt. Men trots allt då, kollar man på de underliggande siffrorna, de skapar tillräckligt mycket chanser. Varför gör man inte mål på dem? För nu pratar vi med kanske farliga målchanser. Och då är det verkligen en stolpträff hit, en ribba där, ett riktigt bra skottläge, men man pangar den ovanför, alltså från straffpunkten typ. Alltså, det är ju liksom bara så mycket man kan göra som kanske tränare då, när man kommer till sådana heta lägen, då tror jag det handlar om ett självförtroende. Så där tror jag återigen, det är där jag hamnar med Rosengård. Spelarna måste tro på det. Och det får man ju säga att Hanna Andersson gjorde när hon fick det där inlägget till slut och bara bombar in det med huvudet. Det var ett jättevackert mål. Det var med fart, det var med pondus. Alltså mer av den varan. Den Hanna Andersson saknar jag, för när hon spelar Piteå, då tyckte jag hon var den var lilla järnkaminen och sprang runt och hon kunde göra liksom, hon kunde koka soppa på en spik. Alltså satan vad hon gjorde grejer. Sen var det som att hon tappade lite sitt glow. Vad det kommer från vet jag inte. Men när jag ser de stunderna så tänker jag, där är hon ju. Så att jag hoppas att flera av de spelarna tar fram det där. Det finns spelare i Rosengård som är tillräckligt bra för att göra det. Och jag menar en Örling som har så mycket erfarenhet. Hon måste ryta till. Hon måste vakna till liv. Och det finns flera till.
De har ju en tuff uppgift nu innan midsommar. Jag höll på att säga midsommarledigheten. Där är det ju knappt. För sen väntade match igen i nästa vecka. Men de möter Häcken på bortaplan här på torsdag. Dagen innan midsommarafton. Det blir en tuff nöt att knäcka. Sen har de ett Djurgården på hemmaplan innan vi går på sommaruppehåll i den här serien. Efter det så kommer det ju för de som inte har fått nog av fotboll, tack och lov ett litet F19-EM som Sverige ska spela. Det kliver rätt på den damallsvenska säsongen och det är vi också glada för att det faktiskt ligger där så att vi inte hamnar i samma sits som i fjol när det blev diskussioner kring alla de spelare som stoppades av sina klubbar helt enkelt för att de var för viktiga i sina damallsvenska klubbar redan för att kunna försvinna mitt i säsong. Det handlade ju till exempel om Smilla Holmberg och Bella Andersson i Hammarby. Det var en Felicia Skröder i BK Häcken. Det är tre A-landslagsspelare nu. Men det var ju även en sån som Emma Holmqvist i Växjö och sådär. Så att det var ju flera spelare som inte kunde vara med då. Nu är truppen uttagen och vi kan ju se många av de damallsvenska namnen i den. Till exempel Fanny Petersson ska ju givetvis dit. Nova Selin ska dit från AIK. Det kommer bli spännande att följa F19-EM och se vad de kan göra där. Men vi kliver ju också då in i en sommar. Ett sommarfönster. Det kommer hända massor. Det har hänt en del redan. Vi har fortfarande inte fått se den slutgiltiga bekräftelsen på att Alexia Putellas hamnar i London City Lionesses. The Guardian rapporterade ju att de är överens om de personliga delarna. Hon är inte presenterad än. Vi får se om det faller någonstans på vägen eller om hon kommer vara the super signing of London City Lionesses. Däremot kan vi ju notera att Beth Mead har flyttat norrut. Gör precis som Miedema och landar i City.
Ja, det är en förstärkning det, får man ju konstatera. Och kanske också lyft Beth Mead. Tycker att ja, men ibland tycker jag hon har dalat lite och kanske haft lite för mycket upp och ner. Men det är väl också för att hon inte helt har fått förtroende alltid. Men att kanske kliva över till City gör väl att det blir någon typ av nytändning och få spela tillsammans med Miedema. Jag är ju säkert jättemycket också.
Ja, vi får se vad de får för utväxling av den flytten, både City och Beth Mead. Annars så har du inte haft några jättestora grejer den senaste veckan. Så där vi sitter ju alltid och skickar saker fram och tillbaka till varandra så fort det ryktas någonting hit och dit. Men det är ju det som du var inne på innan också, att Linda Sembrant avslutar karriären. Det såg jag inte riktigt. Jag frågade också henne under matchen mot Italien, var det ju den som spelades i Göteborg, om hon inte var redo att hoppa in, om det behövdes fler mittbackar, om det verkligen var a final decision att sluta i landslaget. Obviously så var det det. Men då sa hon bara, nej men jag kan byta om. På skoj givetvis. Men det var ju efter den där första halvleken när man kände sig lätt panikslagen för att man kände att ingenting stämde där nere på planen. Så, med det sagt, ska vi ta och runda av med 5 plus eller har du något mer du känner att du har på hjärtat?
Ja, apropå Silly, jag bara slänger in Karen Veer. Hon har ju skrivit på för Lyon, det är väl ett av de större namnen som gör en flytt här då. Och sen vill jag väl också bara lägga till att Ebba Wider har ju valt att avsluta sin elitkarriär. Hon tog ju en paus tidigare och har spelat i både Malmölagen men också i Vittsjö, Växjö nu, och väljer att avsluta. Så att de har tackat av henne, eller i alla fall gjorde det på Instagram. Så att vi säger väl grattis till henne också för sin karriär.
Ja, och det var ändå skönt att få se henne komma tillbaka och spela lite fotboll efter den där tunga perioden som det var. Hon var ju ett av de väldigt lovande namnen som kom fram i Rosengård och som sen flyttade vidare i Malmö för att sen då i Vittsjö hamna i det läget att hon tog en paus på grund av mental ohälsa. Lyckades ändå komma tillbaka till planen, spela lite, och det är jag väldigt glad att se att hon gjorde, men den karriären också över nu då. Vi får se hur mycket mer som kommer hända här i sommar, för känslan är att det kommer att röra på sig.
Gud,
det kommer vara en rörig sommar, inte bara på grund av att jag är helt fucked up vad gäller tidszoner genom att mentalt befinna mig i en och fysiskt i en annan. Jättekonstigt. Men ska vi ta 5+ då också? Då måste jag också bara, för jag hade ju också kunnat förbereda det här.
Men då kan jag, medan du förbereder, ska jag ju bara lägga till att jag sa Malmölagen till Bavide, för jag fick fram att hon har spelat LB 07 också. Men det är ju Rosengård bara som jag kan minnas. Så det var bara den lilla detaljen då. Så att, jag vet inte hur långt du har kommit i dina förberedelser. 5+ nu.
Ja, men jag närmar mig. Jag måste bara trycka lite till här. nu är jag framme. Jag behövde gå från den damallsvenska tabellen till en sida för en serie ett steg ner. Nämligen elitettan. Ah. Och vi har ju pratat om och fastnar kanske där ibland. I vår frustration över att det inte fylls upp på läktarna. I elitettan så hade vi IF Elfsborg som leder serien mot IFK Göteborg som ligger trea. Jag vet inte exakt hur det såg ut. Det kan nog ha varit ettan och tvåan inför den här omgången som möttes. I Borås, på Borås Arena, inför 3500 personer.
Woho!
Det var alltså fler där än vad det var på Hammarbyhäcken.
Ja, det säger något om något.
Det gör det ändå att man kan kraftsamla till de här insatserna. Att det kommer så pass mycket folk för att se en seriefinal i elitettan, en toppmatch i elitettan. Det har ändå någonting, det glädjer mig. Matchen slutade 1-1, Elfsborg leder just nu elitettan på samma poäng som ett välbekant Linköping. Där bakom skuggar då IFK Göteborg på 20 poäng. Linköping vann sin match borta mot Umeå i den här omgången med 2-1 och gjorde då att de klättrade väl om IFK Göteborg i och med det. Det är tajt där uppe, det skiljer 3 poäng mellan Linköping och IFK Göteborg. Så ja, spännande elitetta och kul att se att det var så mycket folk som tog sig till den där elitettan matchen mellan Elfsborg och IFK Göteborg. Vi hoppas få se mer sånt framöver. Med det så ska jag försöka förstå vad det är för tid, dag, när jag ska göra någonting mer. Mm. Vi ses och hörs. Glöm inte prenumerera så ni inte missar när nästa avsnitt kommer. För som ni har, det kan komma när som helst. Det är ingen som
vet. Otroligt avslut.
Exakt. När dyker upp. Men prenumererar man, då missar man inte det. Det kan jag lova. Med det så säger jag tack för idag. Saga, tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen. Hoppas jag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.